Jag försöker kolla nu om det är någon som inte känner igen mig, eller på att säga, eller om inte jag känner igen någon här. Jag tror inte det är så, men om det är någon som inte vet vem jag är så heter jag som sagt Lovisa Lindqvist. Och jag är som sagt ungdomsledare i den här församlingen och även medlem här. Och jag fick då förfrågan och uppdrag att predika om en kvinna i Bibeln som har betytt mycket. Vilket fast man kanske inte tror det, öppnar upp ganska många möjligheter och val. Det finns spår av trogna och rättfärdiga och gudsfruktiga kvinnor genom hela Bibeln. Men så fort jag fick frågan av Erika så kände jag tydligt att jag inte ens behövde tänka på vem jag skulle prata om eller predika om. Det var bara Rut som kom upp i mitt huvud. Men min fråga som följde var då, Gud, vad vill du att jag ska då säga till min församling om just Rut? Och om jag ska vara ärlig så stod det faktiskt still där ett tag, ganska länge. Jag fick en egen lilla utmaning där att söka Guds ansikte och fråga honom ännu en gång. Vad är det du säger i Rut? Och hur använder du henne? Jag fick chansen att söka Guds ansikte i mina studier. Och han fick påminna mig och berätta för mig vad han gjorde genom henne. Och med det sagt så vill jag bara börja min predikan med att be just för min predikan. Ja, Gud, jag tackar dig för alla dina böcker i din bok, Gud, i ditt ord. Och idag tackar jag specifikt för de kvinnor som har spelat stor roll i din historia, Jesus, i din frälsningsplan. Och jag tackar dig specifikt också för Rut. Och jag ber att du ska vara med oss nu, Gud, inspirera oss, lägga ord i min mun, Gud. Och jag ber att du ska förbereda hjärtan att höra det du vill ha sagt, Gud. Förbered sinnen för det du vill att vi ska höra. I Jesu namn. Amen. Och jag vet inte hur många av er som faktiskt känner till Rut i Bibeln, i Gamla testamentet. Kanske är det några av er som är välbekanta med berättelsen. Kanske är det några av er som inte ens har talat om henne. Eller kanske är det några som kanske känner igen namnet Rut men inte riktigt kan placera det i Bibeln eller i Guds frälsningsplan. Och förhoppningsvis så får ni antingen lära någonting helt nytt idag. Eller kanske bli påminda om Guds godhet och omsorg och hur han har använt människor genom historien. Och han har använt Rut. Och händelserna i den här berättelsen vävs faktiskt in i Guds spektakulära frälsningsplan för hela världen. Så det finns mycket att lära sig från den, som ni kan förstå. Inte minst om Guds karaktär och hans omsorg och det han gjorde. Men vi ska även få chansen att fokusera på bokens personer, deras karaktärer och deras osjälviska kärlek. Berättelsen om Rut är en till synes kanske vardaglig berättelse om en änkas tragedi, en svärdotters trogenhet och en rättfärdig bonde. Men den har faktiskt som sagt ett väldigt stort djup. Och inför att jag studerade den här boken under min bibelstudietid förra året så tror jag nog att jag hade förväntningen på att lära mig om en viktig kärleksberättelse. Visst att den handlade om Boas och Rut och att det var hade någonting med kärlek att göra. Och även om det finns med där så ligger det någonting så mycket mer i den. Den berättar egentligen mer om människor med fantastisk, gudslik, rättfärdig karaktär och hur Gud verkar i dem som agerar osjälviskt, lojalt och med omsorg för andra. Och jag skulle vilja ge lite bakgrund till brevet så att vi tar med oss varför boken skrevs och vilken tid som beskrivs i boken. Och vi läser i första versen i första kapitlet. Jag har ju en bibel här, jag kanske ska ta. Jag har inte med min egen upp. Det är inte bra när man predikar. Så vi läser i första versen att det var en tid då Israel styrdes av domare. Och att det blev en hungersnöd i landet. Så boken, får vi reda på, utspelar sig under en tid som kallas domartiden. Vilket var efter israeliterna hade erövrat landet Israel. Men innan en kung hade satts på plats för att regera över landet. Och jag har tagit med en liten tidslinje. Jag har inte gjort den här själv. Den är från internet. Och den är på engelska faktiskt. Men man kan se här hela Gamla testamentets berättelse från sitt början till sitt slut. Skapelsen till slutet av profeterna. Och där jag har markerat med rött, om ni kan se, så är det domartiden där. Ja, kolla en pil också. Och Rut utspelar sig under den här tiden. Så som sagt, efter de hade israelerna hade erövrat landet med hjälp av Moses efter 40 år i öknen. Men innan kungarna hade satts på plats, eller kungar vid det laget. Och domarboken som ligger precis innan Rut i bibelböckernas ordning. Den handlar om den tiden då Israels folk hade kommit in i det här lovade landet då. Och domarboken beskriver även människor som antingen blev ledda av Gud eller som var ledare. Som blev kallade av honom att leva rättfärdigt. Gud fortsatte om och om igen att försöka liksom få dem att leva inför honom på det bästa sättet. Men det var någonting de oftast misslyckades med. Domarboken kan faktiskt vara lite deprimerande att läsa eller studera på det sättet. Men därför är berättelsen om Rut ett kontrast till den tiden de levde i. Och i slutet av boken Rut så nämns det en stamtavla. Och där läser man om Davids släkt. Och därför är det troligt att boken skrevs för att de ursprungliga läsarna skulle få veta varifrån deras då troligen nuvarande kung David, vart hans ursprung kom ifrån och hur han faktiskt avsedd av Gud att leda dem. Och boken har även ett väldigt stort fokus på vad sann tro är, hur det handlar om hjärtat och hur man handlar. Och att det inte handlar om ras, eller i det här fallet om man är israelit eller inte. Så därför tror vi det nämns att Rut är då inte israelit, men hon såg som rättfärdig och trogen i Guds ögon. Och människorna runt omkring henne såg det också. Så läsaren då under den här tiden blir påminn om att eftersträva det som är gott enligt Guds ögon och hjärtats attityd mot Gud och andra. Om man skulle kunna snabbt sammanfatta boken så här. Det är en kort bok på 4 kapitel. Och i kapitel 1 så lär vi oss att händelserna utspelar sig under då domarnas tid. Då en hungersnöd i landet tvingade Nomi och hennes man Elimelech att lämna Israel och flytta till Moab. Det landet öster om Israel. Eller blir så här då. Och där gifter sig hennes 2 söner med moabitiska kvinnor. Varav en är Rut. Och när Naomis man och söner dör tragiskt så bestämmer sig Rut att gå med sin svärmor tillbaka till Israel. Och sen i kapitel 2-4 så läser vi att tillbaka i Betlehem i Israel så gifter sig Rut med en ädelman som heter Boas för att fortsätta Elimelech och Naomis arv. Och boken slutar med att förklara att Boas och Ruts son blir en förfäder till kung David. Men jag skulle säga att bokens viktiga budskap är inte i sin sammanfattning utan det är i detaljerna. Vi ser i den här boken att Gud använder personer på ett extremt specifikt och speciellt sätt. Rut invandraren, Naomi fattiga änkan och Boas bonden i Israel. Till synes kanske enkla människor. Och i Naomis och Ruts fall så kommer de för extremt sorgliga händelser och omständigheter. I den här kulturen de levde i så var änkor extremt utsatta. De var fattiga och de var beroende av andra och Israels lag att se efter dem liksom. Men utifrån deras osjälviska handlingar så lär vi oss om att deras otroliga karaktär leder till att Gud kan använda det som de har gått igenom till någonting gott, någonting bra. Så boken är fylld av motgångar men även hopp och om Guds strategier genom våra liv. Och någonting intressant att lägga märke till i boken är att Gud faktiskt inte nämns så mycket. Precis som i boken Ester, om ni känner till den i Gamla testamentet, så nämner inte berättaren Gud direkt. Vilket faktiskt ännu mer visar om Guds försyn, hans omtanke, hans ledande. Det är tydligt bakom varje scen i boken att han finns där. Gud liksom väver samman omständigheter och de val som görs. Och han visar det genom karaktärerna i boken. Och om man tittar på de kulturella omständigheterna så är det otroligt stort och udda att Rut väljer att följa Naomi till hennes hemland. Rut visar ett livslångt engagemang för Naomi trots att hon kunde ha gått tillbaka till sitt eget hemland och hittat tröst där. Och efter att Naomi har uppmanat Rut att det är bäst för henne om hon återvänder så säger Rut i kapitel 1, vers 16-17: tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra med mig vad som helst, endast döden ska skilja oss åt. Och Naomi är då alltså även hon osjälvist och hon uppmanar och uppmuntrar Rut att vända tillbaka. För det är faktiskt bara genom hennes svärdöttrar som hon kan få ha ett gott liv. Det är bara genom hennes svärdöttrar som hennes mans arv och namn och mark kan gå vidare. Men Rut var då inte bara lojal och lydig inför sin svärmor. Hon var även lydig inför Gud. Hon uttalar faktiskt i de här verserna ett förbund till Gud. Hon säger att hon ska följa Naomi och Gud. Och att hon villigt ge upp de gudarna hon tillbad i sitt eget land. Och så läser vi i kapitel 2, vers 3. Att när Rut beger sig ut för att arbeta åt henne själv och hennes svärmor i Betlehem, så stöter hon av händelse på bonden Boas. Så vi ser att Gud verkade redan där i bakgrunden. Och Boas lägger märke till Rut. Och han ser efter hennes behov på åken. Och efter att Rut frågar varför han är så god mot henne, så säger han i verser 11-12. Då i kapitel 2. Jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog. Och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Jag må Herren, Israels Gud, ge allt vad du förtjänar. När du har kommit för att söka skydd under hans vingar. Och när Rut kommer hem till Naomi efter arbetet på åken så frågar Naomi hur det har gått. Och då svarar Rut i kapitel 2, vers 19-20. Den man jag har arbetat hos idag heter Boas. Och Naomi säger då, med Herren välsigna honom. Herren som i sin trofasthet inte har övergett vare sig de levande eller de döda. Och hon tillade, den mannen står oss nära. Han är en av våra skyldemän. Så det visar sig att enligt den israeliska lagen så är det Boas, en släkting till Naomi. Och hennes man Elimelech då. Och han kallas en av deras skyldemän. Så det betyder att han är en släkting som kan försona och upprätta och liksom fortsätta Naomi och hennes mans arv. Och hans, deras släkttavla man ska säga. Vilket var väldigt, väldigt viktigt för folket i Israel. Så det var alltså inte Rut med hennes svärföräldrars arv som stod på spel. Och berättelsen fortsätter sen i kapitel 3 med att Rut frimodigt och osjälviskt går till Boas och friar. Vi läser vidare i kapitel 3, verser 9-13. Det står det så här: jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantel över mig, du är min skyldeman. Han sade: Herren välsigne dig, min dotter. Nu visar du din trofasthet ännu tydligare än förut. Du söker inte efter unga män, varken fattiga eller rika. Var nu inte orolig, min dotter. Allt vad du säger ska jag göra. Du är respekterad av alla här i staden. Och det är sant att jag är din skyldeman. Men det finns en annan som är närmare än jag. Stanna här i natt. Och om han imorgon tar på sig rätten och plikten som din skyldeman, nåväl, då må det ske. Men om han inte vill, då ska jag göra det. Så sant Herren lever. Och den här texten kan vara lite svår att förstå, då det är lite kulturella inslag, eller man ska kalla det. Men Boas väljer här att följa Israels lag. Och han gör det på ett väldigt rättfärdigt sätt faktiskt. Han vill gifta sig med Rut. Och man märker tydligt att han tycker om henne och hennes karaktär. Och han vill även ta sig an Naomi och hennes familjs namn och mark och arv. Men det finns så kallad en inlösningsrätt i lagen för Israels folk. Och man kan läsa om den i tredje Mosebok om man vill. Kapitel 25 är kul att läsa angående det. Men man kan förklara det så att änkor, om de blev lämnade kvar efter att deras män har dött, då fanns det ett sätt som de kunde ses efter, kan man säga förenklat. Och deras mäns namn och mark kunde ses om och fortfarande vara i deras namn om en släkting tog sig an dem. Och det vet Boas om. Han vet om att det även finns en närmare släkting. Och fastän han vill gifta sig med Rut, så ser han till att följa det som är rätt först. Och sen så läser vi vidare i kapitel 4 att när den här andra skyldemannen kommer, så får han reda på att han måste i så fall gifta sig med Rut Moabiten, Rut invandraren. Och då så säger den här andra mannen nej, han vill inte göra det. Och sen så läser vi kapitel 4, verser 9-10. Då sade Boas till det äldste och till det andra: ni är idag vittnen till att jag av Naomi förvärvar allt som tillhört Elimelech och allt som tillhört Kiljon och Machlon, det är deras söner. Därmed förvärvar jag även Machlons hustru, Moabitiskan Rut, som hustru. Så att den dödes namn bevaras på hans egendom och inte utplånas ur hans släkt och i vår stad. Ni är idag vittnen till detta. Så berättelsen slutar med att Boas tar sig an de här två änkorna. Och egentligen även de här männen som hade dött. Under sina vingar för deras skull. Och jag tror att det ligger ganska många eviga sanningar och mycket att ta sig från den här texten. Men det finns några saker som jag vill lyfta fram specifikt idag. Och det är att i Naomis tragedi så leder det till att hon tror att hon tänker att Gud har straffat henne. Vi läser det i kapitel 1 faktiskt. Att hon när saker händer henne så bara tror hon att såklart Gud straffar mig och gjort någonting fel. Men Gud har hela tiden i åtanke att återställa henne och hennes familj. Och han gör det genom Rut, genom hennes mod och lojalitet som leder till helande för en hel familj. Men det kunde inte göra utan Boas, en bonde som är full med integritet, generositet, lojalitet. Och genom de båda så har de möjlighet att rädda familjen. Och även deras rykte. Och den här berättelsen visar på ett fantastiskt sätt, tror jag, samspelet mellan Guds syften, men även människors vilja och val. Och hur Gud väver liksom samman trofasta beslut om hans folk tar, som hans folk tar för att sedan åstadkomma hans syften. Och hur Gud kan verka genom de som säger ja till honom och gör rättfärdiga val, det visas väldigt tydligt. i boken om Rut, Naomi och Boas. De liksom levde, gav och älskade frivilligt och osjälviskt. Och man ser att konsekvenserna av det, det blir då det viktiga slutet i berättelsen om Rut. I den här stamtavlan som avslutar boken så lär vi oss att Boas och Ruts son blir farfar till kungen David. Varifrån släktskapet leder till Messias som är våran frälsare. Hur stort är inte det? Det känns lite mäktigt att bara säga det faktiskt. Och Gud valde att använda en trogen, modig utlänning, en kvinnlig utlänning som inte bara skulle påverka israeliterna men även som blev en nyckelroll för oss alla. Att förändra världen genom Jesus. Så de här till synes kanske vardagliga händelserna i den här berättelsen vävs in i Guds spektakulära frälsningsplan för hela världen. Och därför tror jag att boken Rut bjuder in oss att överväga betydelsen att älska just frivilligt och osjälviskt. Att älska osjälviskt betyder att vi inte hela tiden ser efter våra egna behov och det vi väljer att göra eller att säga. Jag tror att så mycket av som är betraktat som kärlek i den här världen och det samhället vi lever här i Sverige är faktiskt ganska självisk kärlek. Vi lever i en väldigt självcentrerad kultur och ett land. Och vi letar efter, ofta, det vet jag själv att jag gör, jag är skyldig till det här. Efter en kärlek som fyller våra egna känslomässiga och fysiska behov. Men det visar ju egentligen inte på kärlek till den andra personen. Och om vi hela tiden letar efter sätt som vi ska få tillfredsställelse genom andra personers kärlek så glömmer vi bort att äkta kärlek är att ge och inte ta emot. Och det är den kärleken som Bibeln talar om. Och det är den kärleken som Rut, Naomi och Boas liksom levde ut. Det är den Jesus visade på. Och det är den Gud uppmanar oss att leva ut idag. Och vi lär oss även genom boken Rut att Gud välsignar och använder och går med dem som är honom trogna. De som är trogna honom. Det finns en kort vers i Ordspråksboken 13:21. Det står det, lycka blir den rättfärdiges lön. Enkelt och gott. Det är inte genom prestationer man ska vara rättfärdig. Men för vårt eget bästa och för andras bästa så uppmanar Gud oss att leva rättfärdigt och osjälviskt. Och vi blev även påminna om i boken Rut att överväga hur kanske Gud är faktiskt i verket i våra egna liv. De kanske är till synes vardagliga, precis som Ruts. Men om vi väljer att reflektera och se med den heliga andes ögon hur han är involverad i våra liv, i vår vardagliga glädje och motgång i våra liv, så tror jag att vi blir påminda eller lär oss att Gud alltid har det bästa i åtanke för oss i allt vi går igenom. Och även om vi inte kan se det i vår nuvarande situation eller omständigheter så kan vi alltid förvänta oss att Gud har det bästa för oss. Och jag skulle vilja avsluta min predikan med att utmana dig och mig att bjuda in Gud i våra hjärtan just nu. Och be honom visa oss om hur vi kan börja älska mer frivilligt och osjälviskt. Lite sättet Gud älskar. Och även be för hans användning och hans vägledning i det. Om en moabitisk kvinnlig utlänning, en änka på den här tiden, kunde bara genom hennes handlingar älska och leva rättfärdigt, frivilligt älska. Då tänk då vad Gud använder, jag tänkte att han kan använda oss i det vi gör. Och även om ditt liv kanske till synes ser vardagligt ut så har ju du då Gud alltid det bästa i åtanke för oss. Han har det bästa i åtanke för dig och han gör alltid någonting i bakgrunden i allt det du går igenom. Och kanske sitter du här som behöver se hur Gud verkar i ditt liv just nu. Och med det sagt så skulle jag vilja bjuda in till förbön. För dig som helt enkelt längtar efter mer av Gud i ditt liv. Kanske har du sorgliga och jobbiga omständigheter där du behöver se Gud komma in och göra sig synlig. Äntligen göra sig synlig i situationen. Eller kanske är det någonting helt annat du behöver ta emot bön för. Jag skulle vilja bara bjuda in till förbönsplatsen och låta dig liksom omslutas av bön idag, den här morgonen. Jag vet att varje gång jag har gått till den här hörnan så har jag gått ifrån och alltid känt mig riktigt omsluten av Guds omsorg, riktigt insluten i bön. Så ta tillfället i akt idag. Jag ska avsluta med bön, så lämnar jag över.